Den fantastiska boken. Nu har vi något att läsa på tåget hem också. Det kommer säkert bli nyfikenhet. Man viker upp den storleken på boken. Vad gott att vara här och tack för inbjudan. Det känns som en förmån att få vara här. Och vi har blivit överväldigade av den hunger som finns efter Gud den här helgen. Och vad Gud har gjort för någonting. Det är alltid en förmån att få vara med när Gud verkar. Så stort tack. Vi har pratat en del den här helgen om Guds rike. Och den sista sången här handlar just om att vårt hem är någon annanstans. Vi har en annan tillhörighet. Vi är inte primärt svenskar. Och jag är ledsen om jag utmanar er nu, men ni är primärt inte jämtar heller. Jag vet att det finns en stark jämtländsk nationalism. Vårt hem är Guds rike. Vi tillhör ett annat rike. Jesus säger att vi är kallade till den här världen, men ni tillhör inte den här världen. Men ni är kallade att utbreda Guds rike i den här världen. Men det innebär också att vi lever i ett spänningsfält mellan det som vi är, vår hemvist, och det som vi tror på. Jag vet inte om ni har tänkt på någon gång när vi läser Bibeln, att det räcker med att ta vilket kapitel som helst egentligen i evangelierna. Om vi är präglade av den här världens tänkande, vilket är ett sekulariserat tänkande, så studsar vi ofta på vilket kapitel som helst i evangelierna. För när det står beskrivet att Jesus går på vatten, så tänker vi, men nej, det där är inte möjligt. Är ni med? Och när vi läser om att någon blir uppväckt från de döda, så tänker vi, nej, det där är inte möjligt. När vi läser om någon som blir helad, så tänker ni, nej, vi behöver inte det längre, för nu har vi läkare som Torgny. Nej, du har inte ersatt hela den, men ni är med på att vi lever väldigt präglade också, och vi måste hantera att leva i det här spänningsfältet mellan den här världen och det som är egentligen vår världsbild. Och den här världsbilden som presenteras i Bibeln är en ganska annorlunda världsbild, där Gud regerar, där Gud är kung, där Jesus är kung. Och när vi tänker på Guds rike, då är det inte så konstigt om Jesus har varit med, och han är en del av treenigheten som har varit med och skapat allting, som har skapat alla förutsättningar, att han också är herre över skapelsen, så han kan ordna molekylerna i vattnet så att han faktiskt kan gå på dem. Att han kan återskapa det som han har skapat genom helande. I den världsbilden så är det inte konstigt. Men i den här världen som vi lever, så är det konstigt. Och vi lever i det här spänningsfältet. Och jag ska börja med att läsa från Efesierbrevet 6:10-18. Har ni biblarna med, får ni jättegärna slå upp. Jag älskar prasslet av det. Kan jag ibland sakna. Jag läser ofta Bibeln i min iPad, och ibland så kan jag sakna det här prasslet från. Jag tycker det är skönt när jag kommer hem och har min riktiga bibel och får prasslet från sidorna. Men vi ska läsa ifrån Efesierbrevet 6:10-18. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och här skulle jag faktiskt vilja, när vi läser Bibel 2000, så står det: hämta nu styrka oss från Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshäskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan, och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Jag vet inte om du tänker varenda gång på måndag morgon när du är på väg på jobbet, att vi står mitt i ett krigsfält där det är makter som försöker påverka oss. För vi påverkas hela tiden av en annan världsbild, som är en sekulariserad världsbild där det här inte finns. Men Bibeln pratar om en värld där det här är en verklighet. Det här är en andlig verklighet. Och risken är, jag har funderat jättemycket på det, jag har pratat under helgen också om att vi skulle behöva se en ny läsarrörelse som går tillbaka till, för 100 år sedan så startade hela frikyrkorörelsen utifrån att vi läser Bibeln på vårt eget språk och man möttes i grupper och läste Bibeln tillsammans och varenda individ, att vara kristen innebar att vara en läsare av ordet. Men på något sätt så har vårt samhälle förändrats och idag så vi går till kyrkan ibland och vi kanske är med på någon samling här, men sen så präglas inte våra tankar kontinuerligt av den världsbild som finns här. Och ibland så pratar vi om att vissa människor som är politiskt korrekta eller strömningar och tankar som är politiskt korrekta, och jag tänker ibland, kan vi inte mynta ett nytt begrepp? Istället för PK som står för politiskt korrekt, att prata om, är den här tanken BK? Är den bibliskt korrekt? För vi lever utifrån en annan världsbild. Guds rike är en helt annan verklighet. Där det här spänningsfältet, om det finns ett krig mellan ondska och det goda. Gud själv och Satan. Och vi står precis mitt i det spänningsfältet. Och förstår inte vi det så blir vi bedragna. Och då tappar vi väldigt lätt perspektivet och hoppet och tänker, vi har misslyckats, eller mitt liv är misslyckat. Eller vi tänker att ja, men mina val har inte så stor betydelse. När vi läser, jag älskar att läsa Bibeln, och när vi läser i Bibeln så märker vi också att det är ju inte faktiskt en riktigt så här, alltså berättelsen om människor i genom Bibeln är inte bara en dans på rosor. Har ni upptäckt det? En av mina favoritberättelser är om kung David. Det är inte bara för att jag heter David, utan för att jag älskar personen David. Och han är en viktig person i det gamla testamentet. Om ni minns en del av berättelsen, så David, när han var en tonåring förmodligen, han var den yngsta och den mest ringaktade bland syskonen, så kommer en profet hem till honom och så säger han, Gud har sagt åt mig att jag ska smörja dig till kung. Alltså det är ju ganska smickrande som tonåringar. Några tonåringar här. Här vi har några stycken. Det skulle vara ganska schysst att få en sån profetia. Att du kommer bli nästa statsminister. Rifter du handen? Jag, inte för att jag vill ifrågasätta din ålder, men... Ja, men David får den här profetian, och säkert har ni också varit med om någon gång när ni varit på ett läger eller i en gudstjänst att ni har fått en profetia om vad Gud vill att du ska göra med ditt liv. Och sen börjar du titta på ditt liv och så tänker du, vad är hela friden händer nu? Alltså det här har ju inte hänt. Har ni någon gång varit med om att omständigheterna ser ut att gå i en rak motsatt riktning emot det profetiska ord ni har fått? Jag har i alla fall med. Ingen mer? Då är det någon? Ja. Och så var det för David, alltså till en början för David, när han fick den här profetian att du ska bli nästa kung, så tyckte han, det här går ju ganska bra, för att David får börja komma in i kungahuset. Det är Saul som är kung fortfarande. Och han får börja spela hos kungen, han får komma in där och han får lära känna kungens son Jonathan. Och han blir till och med gift med kungens dotter Mikal. Och han tänker, det här går ju bra, nu är det liksom bara, liksom, nu är jag ju nära. Men sen börjar Saul ana att, oj, vänta nu, den här David, han är nog ett hot mot mig. Så helt plötsligt så svänger det för David och allting börjar gå i helt motsatt riktning. Han börjar bli förföljd av Saul. Saul sänder sina härar efter David och David måste fly ifrån Saul. Och det här är en ganska lång period. Jag tror att det är någonstans 12-13 år ifrån det att David smörjs till kung till att han faktiskt blir kung. Och ni kan ju sätta er in i alla tankar som dyker upp i huvudet hos David. Vad hände med det där profetiska ordet? Jag skulle ju bli kung och nu är jag förföljd. Jag får inte ens vara kvar i mitt land. Det är till och med så att kung David, nej han var inte kung, det innan han blev kung, utan David, till och med så att han tänker att jag vill bara hitta en hemvist någonstans. Någonstans där jag liksom kan tillhöra någonting. Så han går till fiendefolket filisterna och säger, kan jag ansluta mig till er? Det är ju så liksom, han känner ju att jag har ingen hemvist i mitt eget land Israel, utan då går jag till filisterna. Och de säger, ja men du kan vara med här, du kan få vara med oss. Ända tills den dagen de kommer att filisterna ska faktiskt gå ut i krig mot Israel. Och David tänker, ja nu hänger jag väl med filisterna och krigar mot mitt eget folk. Men då säger filisterns kung, nej vi är lite osäkra på din lojalitet så vi vill inte ha med dig. Man vet att man är ensam när inte ens fiender vill ha med en att göra. Och det är klart att tankarna börjar komma hos David och han liksom lever i en verklighet där han säger, Gud, vad händer nu? Skulle inte du göra mig till kung? Så David har en liten grupp av, de kallas oftast för Davids hjältar, som hänger med honom. Och han känner, men nu har jag ett litet team här, jag känner att jag är ihop med några som är lojala mot mig. Men när de kommer hem en dag till den stad där de bor, så upptäcker de att fienden har varit där och skövlat hela deras by och fört bort deras fruar och deras barn. Och då faller de i gråt allihopa och de säger, vi orkar inte mer. Och David står där helt ensam. Och då säger David så här, första Samuelsboken 30:6. Det här är en av mina favoritverser i hela Bibeln, tror jag. Första Samuelsboken 30:6. David var i stor fara för folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de. Alla var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren. Och jag tror det här är en nyckel. Alltså kyrkan har faktiskt växt mest i tider av förföljelse. Och jag tror att en av nycklarna är att varenda individ som bestämmer sig för att följa Jesus, att följa Gud, att vara en del av Guds rike, har lärt sig vad det innebär att hämta styrka hos Herren. Och det är först när David kommer till den punkten, när han lär sig att det är inte omständigheter, det är inte att vi har fina lokaler, det är inte att vi har massor med utrustning och resurser, utan nyckeln är att hämta styrka hos Herren som individ att vandra med Gud. Och jag kan känna att vi har lite grann förlorat det här i stora delar av kristenheten i Sverige och hela västvärlden. För att vi har blivit väldigt sekulariserade i vårt tänkesätt. Och när vi förhåller oss till Bibeln så tänker vi att det där är konstigt och det stämmer inte och det funkar inte. Och de profetierna som har sagts, det ser ut som allting går i en motsatt riktning. Känner ni igen vad jag pratar om? Ett annat exempel är ju Jobb. Hur många har det som favoritbok i Gamla Testamentet? Ja, du har det, underbart. Där har jag också. Det är faktiskt en av mina favoritböcker också. Många tror inte på mig, men det är sant. Jobb är en otroligt fascinerande bok. Men vill du göra en light-version så läs de första kapitlerna, hoppa över typ 40 kapitel och så läs slutet. För där har du nyckeln till hela boken. Jobb var en man som också står att han var en gudfruktig man. Han var en man som ville följa Gud. Han levde med Gud och Gud hade välsignat honom jättemycket. Så att han var rik, han hade en stor förmögenhet, han hade en fantastisk familj. Han bad för sina barn, de var inte alltid att de gick de rätta vägarna, men han bad för sina barn. Och när vi läser Jobb, när vi kommer, jag tror att det är vers 7, så står det så här. När åklagaren kommer inför Gud och frågar om han får pröva Jobb, så är det någonting som beskrivs att det händer i en andlig verklighet. Det här vet inte Jobb om. Jobb vet om sina saker, men han vet inte om det som vi får veta när vi läser boken Jobb, att det finns en andlig verklighet där Gud tillåter Satan att pröva Jobb. Och det åklagaren eller Satan säger är att låt mig få pröva Jobb, för att jag tror att han följer dig bara för att du Gud har välsignat honom så mycket. Och Gud säger, jag tror faktiskt att det ligger lite djupare hos Jobb. Men vi kan pröva det så att du får tillåtelse att ta bort hans förmögenhet, hans familj. Och Jobb upptäcker, han vet ju inte om vad som har hänt där i den andra verkligheten, och så upptäcker han att han blir av med sin familj, hans familj dör och det är tragiska omständigheter som gör att han förlorar hela sin förmögenhet. Och hans fru säger så här, är du inte ledsen nu? Och Job säger, nej men Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Alltså det finns någon trotsig tillbedjan hos honom. Jag älskar den trotsigheten, att vi tillber trots omständigheter. Men så kommer åklagaren igen inför Gud och så säger åklagaren, låt mig få pröva Job en gång till. Låt mig få drabba honom med sjukdom, för då kommer han sluta ära dig. Och Job blir sjuk. Och nu börjar den här långa konversationen mellan Job och hans vänner. Det här är nog 40 kapitel tror jag. Det kanske är den segaste läsningen som du har i hela Bibeln. Jag är imponerad av er som jobbar igenom den hela. Jag brukar säga att det är den mest meningslösa diskussion som vi kan läsa om i Bibeln. Ja, ni kan prata med mig. Om ni undrar vad jag menar, kan ni prata med mig efteråt. Men för det här är tre vänner som sitter som inte vet om den andliga verkligheten. De lever med den här verkligheten, det som vi ser med våra fysiska ögon. Men de ser inte den himmelska verkligheten. Och de börjar säga, Job, det måste finnas en anledning till att du får lida. Och det är ditt fel. Och Job säger, nej, men jag tror inte att det är mitt fel. Jag vet inte varför det här har hänt, men jag tror inte att det är mitt fel. Och de diskuterar dagar och veckor. Och sen mot slutet av Job så står det att Gud kommer och uppenbarar sig själv för Job. Och Gud börjar älska det här i slutet av Job, när Gud börjar säga, ni sitter här och diskuterar och tror att ni vet allt vad som händer runt Jobs liv. Var var ni när världen skapades? Gud har ju ganska skön självkänsla. Han vet ju om att han har varit med från början. Han vet ju om att han har skapat allt. Han säger, ni tycker att ni är visa, men var var ni någonstans? Och så börjar han uppenbara sig själv. Och Job inser att tidigare hade jag bara hört talas om dig, Gud, men nu har jag fått sett dig med egna ögon. Och så börjar han liksom vakna upp att faktiskt Gud är en andlig verklighet som inte bara är en teori. Någonting som sitter här uppe, utan Gud är en andlig verklighet som och nu har jag fått se Gud. Jag har fått en uppenbarelse av vem Gud är. Och det förändrar hela Jobs liv. Och i slutet så står det att Gud välsignar Jobs liv så att han får sin familj och sin förmögenhet tillbaka. Men framförallt har han en helt annan attityd, att det inte är välsignelserna som är det viktiga, utan Gud själv som är det viktigare. Han lärde sig att hämta styrka hos Herren oavsett omständigheter. Jag tror ibland att det är nästan svårare att leva med rikedom och överflöd än det att leva i fattigdom i relation till vår kristna tro. För vi börjar sätta vår trygghet någon annanstans än hos Gud själv. Det finns ett annat exempel som jag har en mentor som heter Kjell-Axel Johansson. Jag vet inte om ni har mött på honom. Du känner igen honom. Du verkar vara glad till och med att du känner honom. Eller har hört honom. Ja, han är fantastisk. Han berättade för mig här för några veckor sedan om en sak. Och det finns med i hans senaste bok också. Han berättade om den tjeckiske tidigare reformatorn John Hus. Är det någon som har hört talas om honom? Härligt, vi är bland lutheraner nu. Så det... han föddes 1372 och han var präst, han var en filosof, han var till och med rektor för universitetet i Prag. Men han började faktiskt ifrågasätta och kritisera det moraliska förfallet bland prästerskapet och biskopar och påven. Och det ledde till att han faktiskt hamnade i ett kyrkoråd i Konstans 1415, där de bestämde för att vi kommer bränna dig på bål för dina tankar och din lära. Och de försökte övertyga dem. Kan du inte släppa? Kan du inte avsäga dig de här sakerna? Och det här är egentligen läror. När vi tittar tillbaka på historien så ser vi att de lärarna som han hade, det är sånt som omfattas av den protestantiska kyrkan, ortodoxa kyrkan. Så idag är det inga konstigheter, men då var det konstigt. Och de sa, vi kommer bränna dig på bål för att du härdar. Du har fel. Och de ställer honom på det här bålet, ni vet, man ställer upp och ska tända på. Och de är så här, snälla John, kan du inte avsäga dig det här? Men hans övertygelse var så stark så han säger, nej, jag kommer inte avsäga mig det här, för jag tror att det är rätt. Jag tror det här är vad Gud säger. Och när de tänder på bålet så ropar John Huss: ni kan bränna den här gåsen. Huss betyder gås på tjeckiska. Så han säger, ni kan bränna den här gåsen, men om 100 år så kommer en svan att sjunga som ni inte kan stoppa. Då undrar ni, vad pratade han om? 102 år senare så spikade Luther upp teserna på kyrkporten. Och hans familjs symbol, hans familjesköld, var en svan. Och då kan man ju fundera på, var John Huss liv bortkastat eftersom han blev bränd på bål? Var det misslyckat? Nej, i ett andligt perspektiv var det inte det, för han var en del i någonting större. Han profeterade om någonting som skulle förändra världen. Det fascinerande med den här storyn är inte att det slutar där. Luther refererar också till John Huss och den här profetian. Att 100 år innan han spikade upp teserna så hade John Huss ropat ut det. Ni kommer en svan att sjunga som ni aldrig kommer att stoppa. Men intressant är att det här tar inte stopp där. För John Huss släktingar, de blir förföljda av den tjeckiska kyrkan. De flyttade omkring och liksom försökte hålla sig undan. De hade samlingar i hemlighet och till slut så hamnade de i Tyskland. Och det här är några 100 år senare så är det fortfarande Huss släktingar som hamnar i Tyskland. Och de här är inte, de är i och för sig fromma kristna, men de hamnar också i fejd. Jag vet inte om ni också upptäckte att kristna ibland inte är alltid sams. Och likadant där, att de är mänskliga och de hamnade i schismer. Och de blir inbjudna till en plats i Tyskland som heter Herrnhut. Och kommer till ett gods där det finns en greve som heter Ludwig van Zinzendorf. Är det någon som känner igen det namnet? Yes. På det här godset så får de bo. Och en kväll så bestämmer de sig för att nu måste vi ta itu med det här. De möts i kapellet och de säger nu måste vi försonas mellan de här grupperna. De pratar igenom saker och de i tårar så försonas de och ber om förlåtelse. Och böjer sina knä och börjar be. Och den heliga ande kommer över den här platsen i Herrnhut, i det här kapellet på Zinzendorfs gods. Och de blir så berörda av att Gud kommer. Så det startar ett bönemöte som pågår, hur länge? Är det någon som kommer ihåg? I 100 år pågick den här bönen på den här platsen. Där bönen bara fortsatt för att Gud hade slagit ner på den här platsen. Och det var John Huss familj, hans släktingar som var med. Från det här bönemötet i Herrnhut i Tyskland i början på 1700-talet så började en missionsrörelse som drogs ut över hela världen. Bland annat William Carey, är det någon som känner igen hans namn? En av de tidiga ledarna i den moderna missionsrörelsen. Och hundratals, om inte tusentals missionärer sändes ut över hela världen för att vittna om Guds rike. Det var till och med så att en del av de här missionärerna sålde sig själva som slavar. För det var enda möjligheten att nå in på slavskeppet och dela evangeliet. Det är en otroligt fascinerande story. Vad Gud gör för någonting. Igår så hade vi en kort kyrkohistorisk tillbakablick där vi nämnde några av trons hjältar i modern väckelsehistoria. Vi hade några metodister. Är några metodister här idag? De kom fram efteråt i alla fall och sa, du nämnde inte John Wesley. Och jag sa, det finns många fler vi kunde ha nämnt, men vi missade John Wesley. Men faktum är att John Wesley, idag ska vi ha med honom för att efterföljare som missionärer som faktiskt kan härledas tillbaka till det här mötet i Herrnhut. Folkgruppen kallas Moravians, de spreds över hela världen. Och John Wesley sitter på en båt tillbaka från USA från en ganska misslyckad missionsresa som han är i USA. Det här är innan hela metodiströrelsen startar. Och då möter han en familj från den här gruppen. Och när det skeppet håller på att gå under för det stormar så mycket så sitter den här gruppen, Moravians, sitter och sjunger till Jesus och säger, vi är inte rädda för vi tillhör ett annat rike. Och John Wesley blir så berörd av vilka människor. Så när han kommer tillbaka till England så börjar han få kontakt med en biskop som är från samma grupp. Och de leder honom in till att forma hans grundläggande teologi och lära. som leder fram till att metodiströrelsen startar. Och utifrån det så kom helgelserörelsen, och så kom den pingströrelsen, och så kom den karismatiska rörelsen. Och vi kan se att John Huss liv på början på 1400-talet, när han brändes på ett bål 1415, som kan tittas utifrån mänskligt perspektiv som ganska misslyckat, leder till att Gud använder de här händelserna som är kopplade till att bygga sitt rike och någonting som är mycket större. Och det är därför vi behöver vakna upp, för vi ibland så har vi väldigt begränsat perspektiv på verkligheten. Vi tror att Gud inte har koll, eller Gud är marginaliserad, eller Gud har glömt bort mig, eller mitt liv är misslyckande. Men Gud har full kontroll fortfarande. Men det vi behöver göra är att lära oss att hämta styrka hos Herren. Vi behöver regelbundet spendera tid med Guds ord, spendera tid med i bön, tillbedjan. Då menar jag inte bara i gudstjänst, utan att när var och en i vår vandring med Gud, att spendera tid i Guds närvaro, att spendera tid med Guds ord, för att präglas av den världsbild som finns där. Jag tror att ofta när vi är så präglade av en sekulariserad världsbild, och så kommer vi och läser Bibeln och säger så här: nej, men det där är inte möjligt. Det är till och med så att jag tror att det som vi kallar för liberalteologin hade goda ansatser från början. De ville förklara spänningsfältet med varför är det så att det som vi läser om i Bibeln är så långt ifrån vår erfarenhet. Och så sätter vi vår sekulariserade världsbild som liksom den dominanta världsbilden, och så bortförklarar vi vad Bibeln handlar om. Istället för att när vi kommer till Bibeln, att vi låter oss präglas av en världsbild där att Gud kan återskapa det som han har skapat. Att Gud kan regera över vattnet och låta det skapa en längtan i oss. Att Gud, jag längtar hem. Jag längtar efter att se Guds rike bryta fram. Men då behöver vi leva i den här världsbilden och kontinuerligt utsätta oss för att den här bibliska världsbilden där Jesus är kung. Då kommer vi få se att Gud verkar genom oss. Då kommer vi få se att Gud har kontroll. Jag har många gånger genom mitt liv undrat, vad håller du på med, Gud? Många saker i mitt liv som undrat, nej men nu Gud, varför har du lämnat mig? Är det bara jag som tänker så, eller är det någon mer? Är det några till? Ja. Jag bara berätta ett kort vittnesbörd om för några år sedan. Jag har jobbat som pastor i större delen av mitt liv. I Örebro och i Stockholm. Och för några år sedan så, jag är också en av mina lärare på missionsskolan. Har jag tappat bort tiden eller? Nej, vi ligger fortfarande ganska bra. En av mina lärare på missionsskolan när jag läste teologi i Örebro mitten på 90-talet tipsade mig om ett kloster. Under 20 års tid så har jag åkt dit regelbundet till det här klostret. Bara för att spendera tid tillsammans med Gud och ta tid ibland att komma bort ifrån min vardag och från familj. Bara för att få tid att lyssna in Gud, ta tid i bön och Gud korrigera mig om jag är på fel väg. Eller tala till mig Gud, för jag behöver det. Jag behöver lära mig att hämta styrka hos dig. Och när jag var där 2009 så, jag brukar ofta gå in i kapellet innan de här munkarna, de är verkligen riktiga munkar, långt skägg och kåpor. Jag blev rädd första gången jag kom dit, men nu har jag vant mig. Men jag brukar gå dit innan de andra kommer till bönepassen, och så böjde jag knä där inne i kapellet, och när jag var i bön så var det som att Gud sa, jag vill att du ska starta ett företag. Va? Och jag fick se en bild av hur hemsidan skulle se ut och hur mycket det skulle kosta att utbilda mig. Jag blev lite förvirrad och kom hem till min fru efter några dagar och sa att jag tror att Gud vill att jag ska starta ett företag. Ja, vi får väl prova. Jag tänkte, jag har inte ens läst företagsekonomi. Jag vet inte hur man gör bokföring ens. Måste man inte kunna sånt? Men jag började, jag tog ett steg i tro och började starta ett företag. Och idag så är det min huvudinkomst och jag inser att Gud har placerat mig där för att vara missionär. Ibland är jag frustrerad på Gud för att jag hade en klar bild av vart jag ville. Jag skulle jobba i församling. Min passion är församling. Jag älskar församling. Jag älskar att se att församlingen, lokala församlingen kan vara med och förändra nationen. Men helt plötsligt så är har Gud placerat mig någon annanstans. Och jag tror att det är faktiskt så att den större delen av kristenheten, av Kristi kropp, är ju vi placerar någon annanstans än att jobba i kyrkan. Och det är där som framförallt Gud vill använda oss. Och nu har Gud välsignat mitt företag så att jag kan leva på det och få jobba med det. Och jag inser att jag är en ambassadör för Jesus Kristus och för Guds rike. Där jag får be för människor. Och jag satt med en sekulariserad coach från Stockholm som skulle börja jobba med mig för några år sedan. Och jag sa det, innan du börjar jobba med mig så måste jag bara berätta en sak om det här företaget. Det är inte jag som äger det här företaget utan det är Gud. Och så berättade jag om hur Gud hade gett mig en bild av att starta det här företaget. Vad det skulle kosta och hur det hade liksom gjort att jag ens vågat ta de ekonomiska utmaningar det innebar. Och jag sa att egentligen är det här företaget inte mitt. Jag förvaltar någonting som Gud har gett mig. Och han tittade lite konstigt på mig och så sa han, ja så kan man ju också tänka. Jag hade inte valt den här vägen om jag själv hade tänkt ut min väg. Men i efterhand så kan jag se att Gud har en fantastisk plan som är mycket större än den jag någonsin kunnat täcka ut. Jag tror det är så för oss alla. Gud har en fantastisk plan. Den är inte alltid så att den ser ut så som du tror eller som du planerar. Men om du lär dig och vi lär oss att hela tiden hämta styrka hos Herren och spendera tid regelbundet i Guds ord och präglas av den världsbild som finns i Guds ord där allt det här med att Gud talar, att Gud uppenbarar sig själv, att Gud helar, Gud upprättar, Gud reser upp. Och det blir något som är naturligt för oss. Och när vi lever i spänningsfältet över att vi inte ser allt det här händer så skapar en längtan och en rop hos oss och säger Gud låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma och vi kommer att få smaka på Guds rike. Vi får det inte i fullhet förrän vi kommer hem till den dag när Jesus sätter stopp för all ondska. Men redan idag får vi smaka på Guds rike för vi lever mitt i det här spänningsfältet. Och vi får hämta styrka hos Herren. Ska vi be? Gud förlåt oss för att vi ofta lever i en begränsad världsbild där vi sätter definitioner för vad som är möjligt och inte möjligt. Förlåt oss för att vi ofta sätter oss själva i centrum istället för dig i centrum. Och vi vill kontrollera våra liv och skapa trygghet istället för att säga Gud, ske din vilja. För du har det stora perspektivet. Du ser allt vad som händer i hela verkligheten. Inte bara den fysiska verkligheten utan också den andliga verkligheten. Och jag ber att också att du reser upp profeter mitt ibland oss. Som ser längre. Och där du uppenbarar saker för oss så att vi kan gå dina vägar Gud. Jag ber att ditt rike ska få komma här i Östersund, Gud. Genom den här församlingen, genom dina församlingar, din kropp här i Östersund, Gud. Att få se ditt rike bryta fram, att se din närvaro och prägla oss som ditt folk igen. Och se att vi utmärker oss på grund av, inte att vi är moraliskt perfekta eller att vi är så duktiga på saker. Utan för att du själv går med oss. Och lär oss, Gud. Att hämta styrka hos dig när omständigheterna ser ut att gå i en helt annan riktning. Och präglas av ditt perspektiv igen Gud. Och lita på att du har kontroll. Precis som John Huss när han stod på bålet. Och säger, jag litar på dig Gud. Låt din vilja ske. Helige ande, kom och gör ditt verk och befäst ditt rike i våra liv. I Jesu namn. Amen.